Välkommen till Contentan och Elin Borgs föreläsning Mindfulness. Elin är utbildad socionom från Göteborgs universitet, licensierad kostrådgivare genom Safe Educations och mindfulnessinstruktör. Elin började utöva mindfulness för drygt 10 år sedan och insåg snabbt att mindfulness-träningen hade väldigt stor effekt på hälsa och välbefinnande. Idag är mindfulness hennes stora passion och ett medvetet närvarande förhållningssätt till livet en naturlig del i hennes livsstil.
Hej, jag heter Elin Borg och jag driver företaget Well Awareness som specialiserar sig på mindfulness och mindful eating. Jag arbetar som föreläsare, författare, kursledare och samtalsterapeut. Och idag ska jag prata om mitt absoluta favoritämne, det som jag verkligen brinner för. Mindfulness. Du kommer idag att få en introduktion i vad mindfulness är och en djupare förståelse för vilken nytta förhållningssättet mindfulness kan göra i ditt liv. Du kommer dessutom att få testa på 2 mindfulnessövningar. Så mindfulness, vad är det för någonting då? Det pratas om det överallt, men vad innebär det egentligen? Mindfulness innebär att du övar på att vara medvetet närvarande i nuet utan att värdera det som du upplever. Ett förhållningssätt till livet som gör att du kan ta vara på ögonblicket och utveckla dina fulla resurser. För en stor del av vår vakna tid så gör vi saker utan att vara medvetna om vad det är vi gör. Vi tänker på saker som har ganska lite med nuet att göra. Man kan beskriva det som att vi inte är riktigt vakna. Och när vi inte är närvarande här och nu, då är det lätt att reagera på automatik när saker händer. Att agera på automatik kallas inom mindfulness att man går på autopilot. Och det vi gör då, det är att vi agerar på situationer genom att använda invanda beteenden och vanor som inte alltid är så ändamålsenliga. Istället för att agera medvetet utifrån hela vår kunskap och livserfarenhet. Ofta blandar vi ihop verkligheten med våra egna idéer, tankar, förutfattade meningar och fantasier. Och istället för att vara i kontakt med vår omedelbara upplevelse här och nu så ältar vi det förflutna eller så oroar vi oss över framtiden. Inom mindfulness övar vi oss på att se på verkligheten med nyfikna ögon och på att se förbi våra förutfattade meningar och fördomar. Men hur tränar man då mindfulness? Hur når man ett sånt tillstånd? När du tränar mindfulness så gör du det genom att du väljer att rikta ditt fokus och din uppmärksamhet emot ett medvetet bestämt mål. Det medvetna bestämda målet kan vara en kroppsförnimmelse, din egen andning eller kanske en känsla. De mest klassiska mindfulnessövningarna är sittande, gående eller liggande meditationer. Men du kan också göra mindfulnessövningar i alla aktiviteter som du gör under en vanlig dag. När du borstar tänderna, leker med barnen, går ut med hunden eller när du äter. Du övar dig helt enkelt på att vara närvarande i det som du gör just nu. Under övningen kommer du gång på gång tappa ditt fokus och försvinna iväg i tankar på framtiden eller något som har hänt dig. Kanske kommer tanken, vad ska jag äta till middag ikväll? Eller, hur ska jag hinna med allt det där på jobbet? Att det händer är helt naturligt. Det är tankarnas natur att vandra iväg och det är en del av övningen. Så när det händer övar du dig på att acceptera att dina tankar vandrar iväg utan att döma dig själv för att det hände. Och sedan flyttar du tillbaka din uppmärksamhet till övningens fokusområde. Det är det här som är hela övningen. Att uppmärksamma när dina tankar vandrar iväg för att sedan släppa dem och komma tillbaks och fokusera på övningen igen. Du kan föreställa dig dina tankar som såpbubblor som plötsligt uppstår och som sakta lyfter framför dig. Och det enda du behöver göra är att spräcka såpbubblan och låta tanken försvinna bort så att du istället kan fokusera på övningen. Regelbunden mindfulness-träning gör det lättare för dig att ta medvetna och genomtänkta beslut i andra situationer som du stöter på. Så mindfulness-träning är billigt direkt jämförbart med att du går till gymmet för att känna dig starkare, mer vältränad resten av dagen. För när du avsätter en stund till dig själv för att öva medvetenhet så blir det lättare att ta medvetna och genomtänkta beslut och att vara medveten om dina känslor, tankar och handlingar resten av dagen. Du kommer att upptäcka hur saker du upplever helt kan förändras när du övar upp din närvaro i dem. Ditt sätt att se på upplevelserna kan förändras. Jag ska ge er ett exempel. Min man gjorde en väldigt spännande upptäckt som jag tycker beskriver en väldigt målande bild av just hur en upplevelse helt kan förändras genom mindfulness-träning. Min man var en sån person, ja, och du kanske känner igen det i hans historia. Han var en person som verkligen avskydde det här med löpträning. Han tyckte att det här med att vara ute och springa, det var det absolut tråkigaste han kunde komma på. Av alla träningsformer så var det här det sista han valde att göra. Men när han började träna mindfulness så bestämde han sig en dag för att han skulle försöka springa mer medvetet och se hur det kändes. Han berättar följande fantastiska historia från den dagen. Han hade gett sig iväg och redan efter ett par minuter så kom de där tankarna som han var så van vid brukade komma då han sprungit tidigare. Första tanken var: åh, vad det här är tråkigt. Och sen fortsatte tankarna: aj, 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 min sko sitter lite dåligt. Jag borde nog stanna och knyta skosnörerna. Jag borde ta en paus och göra det. Fast nu när jag känner efter så jag känner nog att jag är lite sjuk idag. Jag borde verkligen inte träna idag. Jag borde gå hem istället. Det är nog bättre. Och aj, vad jobbigt det känns när jag andas in kall luft. Det kan inte vara bra för mina lungor. Det här kanske gör mig ännu sjukare. Ja, ni förstår vilken typ av tankar som vällde fram inom honom med ett tydligt budskap om olika orsaker till att han med all rätt kunde hoppa över löpträning den här dagen. Men istället för att ta de automatiska vanetankarna som sanningar så bestämde han sig för att se förbi dem och verkligen känna efter hur det egentligen kändes i hans kropp. Och när han kände efter så kändes det faktiskt helt okej. Han kände sig faktiskt ganska stark. Och det var inte så farligt att andas. Det var ganska friskt att andas in den kalla luften. Och skorna, ja, de satt ju helt okej. Så han tänkte att ett par minuter till kunde han i alla fall springa. Och så fortsatte han att springa. Och efter ett par minuter så kom återigen de automatiska vanetankarna. Men han valde även den här gången att se förbi tankarna och verkligen känna efter hur det egentligen kändes i kroppen. Och han fortsatte att springa. Så efter 45 minuter kommer han tillbaka hem igen, helt överlycklig. Han hade sprungit ett helt löppass och det hade känts helt okej. Och det är bara på grund av att han ändrade sitt sätt att förhålla sig till sina egna tankar. Men, kanske du tänker, jag tror inte att jag har såna här automatiska vanetankar. Jag tror att jag tänker ganska bra saker för det mesta. Ja, är det verkligen så? Eller finns det återkommande tankar som lägger fälleben även för dig ibland? Tankevurpor som gör livet onödigt svårt? Eller tankefällor som snedvrider det du upplever i vissa sammanhang? Genom medvetenhetsträning kan du bättre lägga märke till alla dina tankar och fundera över om det är några av dem som du skulle vilja förändra. Jag ska ge dig ett exempel på en väldigt vanlig tanke som många av oss tänker med jämna mellanrum. Antagligen känner även du igen dig att du har tänkt den här tanken någon gång. Okej, den låter så här. Lika bra att vara beredd på det värsta, så blir man inte besviken. Alltså, lika bra att vara beredd på det värsta, så blir man inte besviken. Känner du igen dig i den här tanken? Eller påminner den här frasen dig om någon som du känner? Någon som ofta tänker den här tanken i olika varianter? Säkerligen kan du erinra dig om att du vid något tillfälle själv tänkt så här på ett eller annat sätt. Eller hur? Och följdfrågan blir då naturligtvis: tror du att det är så att allt som händer i våra liv redan är helt och hållet förutbestämt? Och att det inte spelar någon som helst roll vilka val vi gör, för vi kommer ändå att råka ut för precis samma saker? Nej, så är det naturligtvis inte. Till stor del väljer vi våra liv. Vi gör varje dag tusentals små och stora val. Vi gör stora val, som att välja livspartner, yrke, bostadsort. Eller mindre val, som att våga prata med den nya kollegan på jobbet. Eller våga testa nya arbetsuppgifter. Givetvis har dessa val stor betydelse för vilka liv vi får möjlighet att leva. Men lika betydande är också de omedvetna val som vi hela tiden gör i våra tankar. Vi väljer att lyssna och tro på vissa av våra tankar utan att vi knappt märker det. Och vi gör dem till sanningar om oss själva och om vår omvärld. Om något påverkar vilka liv vi får möjlighet att leva, så är det väl just de här tankarna. Låt mig ställa en fråga. Hur många ord tror du att vi tänker varje minut? Alltså, hur många ord tror du att vi tänker varje minut? Svaret är att vi tänker ungefär 400-600 ord i minuten. På ett vaket dygn blir det nästan 500 000 ord. Nästan lika många ord som i hela Bibeln. Det blir många tankar. Men det intressanta här, det är egentligen inte hur många tankar vi tänker, utan det som är mest intressant, det är det faktumet att hela 95% av de här tankarna är samma tankar som du tänkte igår. Kanske är lite andra former, men det är samma sorts tankar. Och en stor del av dem tänkte du också i förrgår. Det är faktiskt så att många av dina återkommande tankar har du i olika varianter haft med dig ända sedan du var barn. De återkommande tankarna kan handla om hur du är som person, vad du är bra eller dålig på, eller vad du tror att andra tycker om dig. Det är de tankarna som du har bestämt i sanningar om dig själv. Vår hjärna strävar alltid efter att göra det så enkelt för sig själv som möjligt, och det går åt mycket mindre energi att inte tänka nya saker, så den tycker att det är ganska praktiskt att upprepa sig. Men det är inte alls säkert att det är bättre för vårt välbefinnande att inte utmana våra tankar. Och det ger oss definitivt inte samma möjlighet att aktivt påverka våra liv i en positiv riktning. Vi kan öva oss på att bli bättre på att uppmärksamma våra återkommande tankar. När vi lägger märke till dem, då kan vi också förändra dem. Om du uppmärksammar att du kanske 10 gånger varje dag tänker tanken: åh, vad jag är klumpig. Eller: varför låter jag alltid så löjlig när jag ska prata med nya personer? Ja, då kan du se tanken för vad den är. Det är bara en tanke och ingen sanning. Du kan utmana den och du behöver inte låta den påverka dig i samma utsträckning. Du behöver inte låta den sätta stopp för dig eller medverka till att du inte vågar testa nya utmaningar i ditt liv. Nästa gång som du uppmärksammar en sådan tanke, testa och skratta åt den och säg: "Ha, ha, här är du nu igen din envetna tanke, men jag vet att du bara är en tanke och ingen sanning, så jag behöver inte lyssna på dig." Att skratta åt de automatiska vanetankarna är det bästa sättet att ta bort makten från dem. Pröva själv. Då är det du som bestämmer över dem och inte de som bestämmer över dig. Och för att återkomma till tanken i början, kommer du ihåg den? Lika bra att vara beredd på det värsta, så blir man inte besviken. Det är faktiskt så att när vi gör oss beredda på det värsta, så ökar vi dramatiskt möjligheterna för att det värsta kommer att bli verklighet. Och tvärtom. Ju mer vi övar oss på att tänka positiva tankar om oss själva och om vår omvärld, desto lättare blir det. Om du övar dig på att tänka mer positivt idag, så kommer du ha lättare att tänka positivt även imorgon. Lycka är ingen händelse som är oberoende av hur vi lever våra liv. Lycka är en färdighet. En färdighet som vi kan öva upp. Eller för att citera Richard J. Davidson, den uppmärksammade forskaren i neurovetenskap: "Happiness is a skill. Lycka är en färdighet." Vid en undersökning som nyligen gjordes av sjuksköterskan Brownie Ware, som arbetar på en canceravdelning där de anställda dagligen träffar döende patienter i sitt jobb, där ställdes frågan: "Vad är det som människor ångrar allra mest på sin dödsbädd?" Och bland de tre vanligaste svaren kom just det, att patienterna ångrade att de inte tillåtit sig själva att vara lyckliga. Och för att citera Brownie Ware själv, hon sa just det: "Många inser inte förrän på slutet av livet att lycka, det är ett val." Men vi behöver inte vänta till slutet av våra liv för att bli bättre på att låta oss själva vara lyckliga. Vi kan öva oss på att förhålla oss på ett nytt sätt till våra tankar redan idag. Och redan idag öva oss på att närvarande njuta av det som dagen har att ge oss. Nu tänker jag att du ska få testa en mindfulnessövning. Övningen vi ska testa heter kroppsskanning, och den går ut på att du skannar igenom din kropp med din uppmärksamhet och att du känner efter hur det känns i olika delar av din kropp. Den här övningen går bra att göra sittandes eller liggandes. Sätt dig eller lägg dig bekvämt så att du kan slappna av i hela kroppen. Slut gärna dina ögon. Det här är en stund för dig att bara känna inuti dig och din kropp. Börja med att rikta ditt fokus mot din andning. Utan att styra andningen, bara känn hur luften känns när du andas in genom munnen eller näsborrarna. Hur luften känns i halsen, i lungorna, i magen och hur det känns när du andas ut igen. Vi börjar den här övningen med att rikta hela vårt fokus mot vår vänstra stortå. Se om du kan känna någonting i din vänstra stortå. Känns tån varm eller kall? Kan du känna kontakten med skon eller strumpan? Känns den avslappnad eller spänd? För att ännu mer skapa kontakt med tån så kan du föreställa dig att du andas och att andningen letar sig hela vägen ner i tån. Som att du andas in genom munnen eller näsan, ner i halsen, ner i lungorna, ner i magen, genom vänster ben och hela vägen ut i vänster stortå. Och att andningen sen letar sig upp samma väg och ut genom munnen eller näsan igen. Ta några andetag och bara föreställ dig att du andas på det sättet. Så kan du se om du kan känna någonting i de andra tårna på vänsterfoten. Hur känns det där? Hur känns undersidan av foten? Hålfoten? Hälen? Och hur känns ovansidan av foten? Så flyttar du ditt fokus och känner efter hur det känns i vänster smalben och vad. Känns musklerna avslappnade eller spända? Hur känns vänster knä? Knäskålen, knävecket och vänster lår. Hur känns det där? Om det skulle vara så att du märker att dina tankar vandrar iväg och du börjar tänka på andra saker som inte har med den här övningen att göra, så acceptera bara att det händer. Och så släpper du tankarna och så kommer du tillbaks och fokuserar på övningen igen. Så släpper du ditt fokus mot vänster ben och känner istället in din högra stortå. Föreställ dig gärna precis som du gjorde tidigare att du andas och att luften letar sig hela vägen ner i tån. Ta några andetag och föreställ dig att du andas på det sättet. Så känner du in de andra tårna på högerfoten. Hur känns det där? Hur känns undersidan av foten, hålfoten, hälen? Och hur känns ovansidan av foten? Hur känns höger vad och smalben? Höger knä, knäskålen, knävecket. Och kan du känna någonting i höger lår? Känner du lårets kontakt mot stolen eller det du ligger på? Hur känns dina lårmuskler? Så släpper du ditt fokus mot benen och känner istället efter i din mage. Börja med att känna inuti din mage. Känns magen lugn? Kanske lite orolig? Kanske lite bubblig? Känns den mätt? Kanske hungrig. Eller lite sugen. Och hur känns utsidan av magen? Kan du känna hudens kontakt med tröjan? Återigen, om det skulle vara så att dina tankar börjar vandra iväg på andra saker, så döm inte dig själv för det. Det är tankarnas natur att vandra iväg. Och det enda du behöver göra är att släppa de tankarna och komma tillbaks och fokusera på övningen igen. Så känner du istället in din rygg. Börja med att känna längst ner i ryggen och flytta uppmärksamheten successivt uppåt så du känner efter i hela din rygg. Här är det lätt att det finns spända muskler på olika ställen. Om du vill så kan du försöka slappna av lite i de musklerna. Eller så låter du dem bara vara. Så känner du efter i dina armar. Känn efter i båda armarna på en och samma gång. Hur känns det där? Och hur känns det i dina händer? Känns fingrarna varma eller kalla? Spända eller avslappnade? Så avslutningsvis ska vi rikta fokuset mot vårt huvud. Börja med att känna in ovanpå huvudet i hårbotten. Se om du kan känna alla små hårsäckar på ditt huvud. Ibland när man känner efter här så är det som att hårsäckarna automatiskt slappnar av. Kanske är det så för dig. Så känner du efter i ditt ansikte. Börja med att känna in pannan. Kinderna. Hakan. Munnen. Näsan. Och ögonen. Så släpper du ditt fokus mot ansiktet och känner istället efter i hela din kropp på en och samma gång. Känn efter i hela kroppen. Känns det annorlunda nu i kroppen jämfört med innan du gjorde den här övningen? Vi ska alldeles strax avsluta övningen. Men innan vi gör det så ta en liten stund till att skänka en tanke av tacksamhet gentemot dig själv som tagit dig tiden att göra den här övningen. Och när du känner dig redo så kan du långsamt sträcka lite på ett finger, vicka lite på tårna, räta lite på ryggen, öppna ögonen och långsamt komma tillbaka till rummet igen. Hur kändes det att göra det här? Känner du dig mer avslappnad nu efter övningen? Och kanske lite trött? Kanske nickar du till och med till lite grann under övningen? Om man är ovan vid den här typen av övningar så är det vanligt att man kan känna sig lite trött efteråt. Det beror inte bara på att du kanske har ett sömnbehov som du inte tagit hand om, Utan det handlar också om att det är väldigt ansträngande för din hjärna att fokusera på det här sättet. Och därför kan hjärnan hantera den ansträngningen genom att somna till. Du har just genomfört ett riktigt träningspass för din hjärna. Men du kommer att märka att ju mer mindfulness du övar, desto lättare blir det. Och desto piggare kommer du att känna dig efteråt. En van mindfulnessutövare kan göra en sån här övning på lunchrasten och känna att han eller hon får massor av ny energi efteråt. Att han eller hon får det lättare att fokusera på arbetet resten av dagen och att han eller hon blir effektivare, gladare och mer välmående. När mindfulness-träningen blir en återkommande del i din vardag, då blir resultatet att du känner dig effektivare, piggare, gladare och mindre styrd av känslor och impulser. För det här med att vi vill vara så närvarande som möjligt i det vi gör, det säger väl sig ganska självklart. Om vi inte lever i nuet och uppmärksammar det, då missar vi ju att leva vårt liv. Men det här att inte vara styrd av känslor, vad handlar det om egentligen? Ja, det handlar inte om att inte lyssna på sina känslor, utan det handlar snarare om att välja om du vill agera ut känslorna eller inte. När vi tar medvetna beslut behöver vi inte vara slavar under våra impulser och vi behöver inte ta våra känslor som absoluta sanningar. Utan vi kan uppmärksamma dem med en distans där vi accepterar dem utan att låta dem ta över oss. Så, i vilka situationer har vi då nytta av att inte vara styrda av våra känslor? Jag ska ge dig ett exempel. En av mina kursdeltagare berättade följande historia om hur mindfulness-träningen förändrade hennes sätt att förhålla sig till hennes känslor. Hon berättade om ett tillfälle då hon kom hem från jobbet efter att ha haft en sån där riktigt jobbig arbetsdag. Allt hade gått fel. Chefen hade gett henne en omänskligt stor arbetsuppgift att hantera, vilket hon tackade ja till, trots att hon visste att hon inte skulle hinna med den. Och det gjorde henne oerhört stressad. Kollegorna hade varit otrevliga mot henne och inte frågat om hon ville följa med och äta lunch med dem. Och det gjorde henne ganska ledsen. Historien som hon berättade för mig utspelade sig när hon kommit hem från jobbet och öppnat ytterdörren till huset där familjen bodde. Hon berättar att hon hade öppnat ytterdörren och mötts av något som gjorde henne fullkomligt rasande. Där på hallgolvet, på hallmattan, där låg de. Två slängda skor som var slängda på det där sättet som om personen som hade slängt dem inte brydde sig något alls om att hålla någon som helst ordning. Hon kände hur pulsen steg, att hon blev alldeles varm. Hon kände sig vansinnig. Det var hennes mans skor som låg på hallmattan och hennes första impuls var att hon ville skrika åt honom. Du, din idiot, varför tar du aldrig något ansvar hemma och städar efter dig? Men så stannade hon upp, mitt i känslan. Och så tänkte hon efter. Det var ju inte hennes man som hon var arg på egentligen. Det var ju på chefen. Och på henne själv som inte kunde säga nej. Och på hennes kollegor. Och hennes man var ju egentligen en väldigt ordentlig man som alltid städade efter sig. Så om han nu slängt skorna så fanns det säkerligen en bra förklaring till detta. Så, hon stod kvar en stund i hallen och tog några djupa andetag och kände hur ilskan släppte i hela kroppen. Sen gick hon in i huset och där satt hennes man i vardagsrummet. Han var väldigt ledsen, det hade hänt en jobbig sak. och hon berättade för mig hur glad hon var att hon inte hade skällt ut honom den här dagen, utan att hon istället kunde gå in och trösta honom och ta hand om honom, vilket var det som både han och hon behövde. Okej, så nu har jag gett er en inblick i vilken nytta mindfulness-träning kan göra i våra liv. Och nu tänkte jag också berätta lite mer om var mindfulness kommer ifrån. Vad som rent konkret händer i vår hjärna när vi övar ett medvetet förhållningssätt. Mindfulness kommer från buddhismen och är en cirka 2500 år gammal tradition. Men det är först de senaste 10 åren som mindfulness på allvar fått en spridning i Sverige. En stor anledning till att intresset har ökat, det är att modern utrustning gör det möjligt att mäta effekten av mindfulness. Vi gillar ju när vi kan mäta och bevisa saker. Det vi kan mäta, det är hur hjärnan omformas och förändras genom medvetenhetsträningen. För det är ju så fantastiskt att ju mer medvetenhet du övar, desto lättare blir det. Att öva mindfulness är rent bildligt att gå till gymmet med hjärnan. Genom att öva dig på att vara medvetet närvarande i nuet så kan du faktiskt omforma din hjärna. Begreppet neuroplasticitet innebär att hjärnan omformas och blir starkare i de delar som man använder, medan andra delar försvagas om man inte använder dem. Begreppet neuroplasticitet innebär att hjärnan omformas och blir starkare i de delar som man använder, medan andra delar försvagas om det inte används. När du övar mindfulness så är det speciellt en del av hjärnan som blir starkare. Den heter prefrontal cortex och är den främre delen av pannloben. En del som upptar cirka 12% av hjärnans totala volym. Om du lägger din hand på din panna och kupar handen så kan du tänka att det är den delen som får plats innanför din hand. Det här är en otroligt fascinerande del av din hjärna. Prefrontal cortex förklaras ibland som hjärnans dirigent, eftersom stora delar av hjärnans arbete koordineras här. Här finns våra mål. Härifrån styrs vår uppmärksamhet och hit kopplas våra minnen. Här finns vår självreflektion och härifrån styr vi oss själva. Prefrontal cortex kan både bromsa känslor och göra så att känslor blir intensivare. Och den hjälper dig att ta medvetna beslut. Genom att göra den här delen av hjärnan starkare så vill din hjärna automatiskt använda den i fler situationer i ditt liv än vad du gjorde tidigare. För som jag var inne på tidigare så vill din hjärna alltid göra det så lätt som möjligt för sig. Den är programmerad till att spara energi på alla sätt. Och om du har en extra vältränad prefrontal cortex så kommer din hjärna automatiskt att vilja använda den extra starka delen i så många situationer som den bara kan. Eftersom det blir enklast för den. Din medvetenhetsträning skapar då en positiv spiral där det blir enklare och enklare för dig att agera medvetet och närvarande ju mer du övar på det. Det finns också en annan del av hjärnan som påverkas av mindfulness-träning. En del som istället blir svagare av träningen eftersom du övar dig på att inte låta den styra dig, vilket gör att den tappar en del av sin styrka. Den delen heter amygdala. Amygdala är den delen av vår hjärna som skapades först i vår utveckling, vilket gör den till den äldsta delen av vår hjärna. Detta har gjort att amygdala ibland kallas för reptilhjärnan. Amygdala fyllde en viktig funktion för stenåldersmänniskorna som ständigt behövde vara redo att försvara sig själva eller fly från situationer. Och amygdala är än idag livsviktig för oss. För det är den som tar våra snabba, instinktiva beslut. Ett exempel på en sån situation kan vara om vi råkat lägga våran hand på en varm spisplatta. Då behöver vi rycka bort handen så snabbt att vi inte hinner tänka igenom beslutet. Ett annat exempel, det kan vara att vi går på en väg och så plötsligt märker vi att en bil kör rakt emot oss. Om vi då skulle ta oss tid och fundera över hur vi bäst skulle agera på situationen, då vore risken stor att vi blev överkörda. Som tur var så tar amygdala besluten i sådana situationer och hjälper oss rent instinktivt att kasta oss bort från vägen till en tryggare dikesrenen. Amygdala fyller alltså en nödvändig funktion i våra liv. Problemet är dock att många av oss i västvärlden idag använder amygdala i så många fler situationer än vad vi egentligen mår bra av. Det gör att vi agerar utifrån impulser i situationer där vi egentligen hade mått bättre av att tänka efter före vi handlade. Sådana impulsiva handlingar, det kan skapa stora problem för oss. Och framförallt så kan det ge oss en upplevd känsla av att vi är maktlösa inför vårt eget beteende. Mindfulness-träning syftar till att öva dig på att ta medvetna beslut innan du agerar. Istället för att låta amygdala ta makten över dina beslut så kan du öva dig på att använda prefrontal cortex och områden i hjärnan som den samarbetar med för att ta genomtänkta beslut grundade på hela din kunskap och livserfarenhet. Det ger dig dessutom upplevelsen av att det är du själv som bestämmer över ditt liv. Genom träning kan du öva dig på att inte vara slav under din amygdala. En sån träning kommer inte att leda till att du inte längre rycker bort handen från spisplattan. Men det kan hjälpa dig att ta genomtänkta beslut i situationer där du mår bättre av att göra det. Låt oss avsluta den här föreläsningen med att göra ännu en kort mindfulnessövning som hjälper dig att träna upp prefrontal cortex och som hjälper dig att vara närvarande och ta medvetna beslut i ditt liv. Övningen är en sittande meditation med fokus på din andning. Börja med att sätta dig bekvämt där du sitter. Gärna med en stolt och stark hållning. Och så sluter du dina ögon. Det här är din stund att få bara vara och rikta hela din uppmärksamhet inåt dig själv. Ingenting kan störa dig nu när du har din egen stund att bara känna inuti dig själv. Börja med att rikta hela din uppmärksamhet mot din andning. Känn efter hur din andning känns just nu. Försök att andas hela vägen ner i magen och lägg märke till att magen åker ut lite grann varje gång som luften fyller magen. Och när du andas ut så åker magen in igen. Andas in. Och andas ut. Andas in. Och andas ut. Andas in. Och andas ut. Så kan du se om du kan känna andningsluften under hela andningen. Se om du kan känna hur det känns när du andas in genom munnen eller näsborren. Hur luften känns i din hals. Hur det känns när lungorna fylls med luft. Och slutligen hur det känns när du fyller din mage med den rena, syrerika luften. Sedan kan du se om du kan känna hur det känns när du andas ut igen. Och luften letar sig upp från magen, genom lungorna, genom halsen och ut genom munnen eller näsan igen. Ta några andetag för dig själv och fokusera hela din uppmärksamhet mot din andning och se hur den känns just nu. Kanske dyker det upp andra tankar. Tankar som tar din uppmärksamhet. Tankar som inte har med den här övningen att göra. Och det är helt okej att det händer. Det är tankarnas natur att vandra iväg. Om du vill så kan du föreställa dig de störande tankarna som såpbubblor som plötsligt uppstår och som sakta lyfter framför dig. Se framför dig en stor, vacker, glänsande såpbubbla som lockar din uppmärksamhet. Men det enda du behöver göra det är att spräcka bubblan så försvinner tanken. Så att du återigen kan fokusera på övningen. Återgå till att känna efter hur din andning känns i varje andetag. Andas in och andas ut. Andas in och andas ut. Andas in och andas ut. Se om du kan känna andningsluften under hela andningen. Andas in och andas ut. Andas in och andas ut. Det är alldeles strax dags att avsluta den här övningen. Och du ska få fortsätta din dag. Försök att ta med dig en känsla av lugn och medvetenhet i det du gör under resten av dagen. Försök att ibland stanna upp i det du gör och bara vara i det. Vara i det som du upplever. Snart ringer klockan och då kan du försiktigt röra lite på tårna, sträcka lite på ryggen, öppna ögonen och långsamt och i din egen takt komma tillbaka till rummet igen. Med den här övningen avslutar jag den här föreläsningen. Jag hoppas att jag lyckas väcka ditt intresse för mindfulness och att du känner dig inspirerad till att införliva ett mer medvetet förhållningssätt i ditt liv. Om du vill läsa mer om mig och min verksamhet så kan du gå in på www.wellawareness.se eller läsa min bok Mindful Eating, lyssna på din kropp och ta kontroll över ditt ätande. Jag heter Elin Borg och tackar för mig för den här gången. Lycka till med din mindfulness-träning.
Du har lyssnat till Elin Borgs föreläsning Mindfulness. Vill du komma i kontakt med Elin kan du ringa 0761 99 75 32 eller gå in på www.wellawareness.se. Vill du lyssna till fler intressanta föreläsningar eller inläsningar av kontentans sammanfattningar av de bästa affärsböckerna är du välkommen tillbaka till www.kontentan.se.